Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Viom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Nu är det gott att leva på en sommardag.
Vet du vilken låt jag lyssnade på vägen in?
Berätta.
Först lyssnade jag på Lalle. Du vet hela den här, både Goliat och en stund på jorden.
Så jag var så
ja, nästan.
Jag är imponerad att du ens kan lyssna på en stund på jorden. Jag tycker den är lite för mycket.
Ja, men den är så vacker.
Nej,
så att det,
jag kan nästan bara gråta. Ja.
Men sen så började jag lyssna på Olle Adolfsson, Gott att leva.
Visst är det gott att leva, nu.
Så jag har gått hit liksom i solen och känt mig liksom kristen.
Ja. Apropå Olle Adolfsson, alltså nu när du har Nisse och så, alltså vi har ju sådana här sångböcker med Florens. Ja. Och då blir det som att man själv kastas tillbaka till sig. Alltså det är som, jag vet inte, att helt plötsligt sjunga för sitt eget barn sångerna som någon sjung för en när man var liten. Alltså min röst brister så mycket. Barn är ett folk. Mamma. Alltså du vet, jag gråter så mycket när jag sjunger.
Förstår du innebörden?
Ja.
Barn är ju ett folk som bor i ett främmande.
Jag vet. Och gud, alltså den är, försök klara er genom att sjunga den för ditt barn utan att gråta. Det går inte.
Och så de där runda små barnhänderna som ska peka samtidigt i boken.
Och sen så är det också att, det är så typiskt den generationen med min farmor då. Hon sjöng alltid två låtar. Det är Kungens lilla piga. Har du hört den?
Nej, ja, vi sjöng lite på
den
då.
Men jag kan inte sjunga den. Det är i alla fall att hon gnetar ju på dagarna igen där. Men hon har ju ett underbart humör. Ja. Sen är hon gråter igen. Och sen så sjunger hon också i en sal på lasarettet.
Den får man inte sjunga. Den är ju, folk som älskar den låt, det är liksom, då frossar man i olycka.
Men det är ju den.
Lägg in den, Johan, för det är också så att den rösten som sjunger den.
I en sal på lasarettet, där de vita sängar står, låg en liten bröstsjuk flicka, blek och tärd med lockigt hår.
Men det är så sjukt att
sjuka barn, det finns ju inga.
Nej, men vad är det också för barnlåter man hade på det? Alltså du vet så här, det är de som hon sjöng för när man var liten.
Ja, det är sorg. Men det är ju, det tycker jag, Vissan Lull är ju sorglig. Tula hem och den är sorglig.
Vemod.
Ja, det är vemod.
Den tredje har trasiga kläder.
Trollmor sjunger jag ju för Nisse varje kväll.
Det är hans
go-to-låt. Men nu har han också bara sen, när jag börjar sjunga och säga nej, och vifta på
huvudet. Han vet för att det betyder att man ska sova ju.
Exakt. Så då vi börjar med Julen på bussen, men det är inte lika sömnvänligt. Nej, men vad skulle jag säga med det? Jo, Goliat. Lalles låt Goliat. Den har ju varit på tapeten länge. Barn sjunger ju den på skolavslutningen och så. Men jag tycker den är hemsk också. För att jag tycker också att det är ett sätt att säga till barn att så, det ligger på er. Ja. Nu blir vi vila ansvaret på era axlar.
Det värsta man kan lägga på ett barn.
Ja. Alltså att de sjunger, vi ska ta över, vi ska bli mäktiga. Vi ska göra jorden ren.
Va? Det behöver inte ni hålla på att tänka på. Var barn bara. Ni ska inte få bära det här. Som vi har förstört.
Precis.
Och det är också att vuxna älskar det. För att det är som att vi känner hopp och bra. Det där kommer de fixa.
Vi har fuckat upp. Men sen kommer nästa.
Ja. Nej, men det är ju det värsta man kan göra. Det heter ju, det är ju som att lägga över sina egna känslor på barn. Alltså du vet, såhär, hoppas de ordnar upp det här.
Ja. Hoppas mitt barn blir lyckad som att jag var så misslyckad.
Stage mom grej.
Vi ska säga att det har varit lite dålig stämning mellan oss för första gången, kanske någonsin.
Åh nej!
Linnea, vi ska säga välkomna till Surret, podden Surret 17. Ja, vi ska säga att vi är lite ur balans här för att vi hade ju jag en
skärrat,
konflikt.
Jag har skärrat Hanna. Hon har varit jätteledsen.
Jag har varit rädd.
Ja,
jag var inte beredd på att du skulle börja skälla på mig. Och också av en sak som jag fick dåligt samvete över.
Och det var ju hemskt, för nu jag ser på dig att du varit jätteledsen.
Jag blev det.
Mm.
Men det har gått över nu, för du vet, det håller... jag är ju som dig, det håller väl i sig 5 minuter. Skärrad, ledsen. Jag kom in här med min och glad i hågen för min nya väska som jag liksom har skickat runt till mina kompisar bilder på. Tänkte jag köpte en ny Gucci-väska på Tradera. Glad över det lilla klippet, tyckte jag. En sån Jackie väska som jag hade sett på någon Pinterest som jag tyckte, den här vill jag ha. Och sen så fick jag inget svar från dig för någon vecka sedan jag hade vunnit
den
på Tradera.
Ja, nu ska jag veta först hur det var. För att jag har sagt till Hanna och skickat bild på det är inte exakt samma väska. Den som jag vill ha är lite annan. Så det är egentligen, men jag har skickat och sagt,
jag är förmodligen inspirerad utan att komma ihåg.
Och skickat, den här ska jag köpa. Jag håller på att spara till den här, Jackie. Så först när du skickar bild så tror jag att du så här skickar till mig och säger, den finns på Tradera nu.
Tror att jag tipsar.
Ja, tipsar. Och skriver du. Sen ser jag att hon har skrivit,
nej.
Oops. Bara oops. Och så har hon köpt den själv.
Och då menar jag, oops, att jag så här, ännu en dyr väska som jag råkade köpa på Tradera som jag inte riktigt koll på. Ja. Är den äkta eller inte? Ingen aning.
Nej.
Alltså, du vet.
Nej, och då kände jag så här, jag låter ju dig härma mig i det mesta. Mm. Men när man sparar till någonting som är dyrt, då tycker jag att man frågar innan.
Ja, men jag visste, hade ju glömt bort.
Jag är ju
ledsen för att du tror och tänker att det var så.
Nej, det är mer att du är så ouppmärksam i så fall.
Ja, det kan du vara sur över.
Ja, nej,
för det alltså, är jag.
Ja, det är mer det som är nog det mer
skärande. Jag tänker inte på modeller, alltså du vet, för mig. Nej, men jag kan inte.
Det är så konstigt, nu är det du mer arg på mig.
Ja.
Och då kände jag att jag var tvungen att säga det. För jag kände också att det var taskigt att jag inte hade sen sagt så här, åh gud vad fin den är. Då var jag tvungen att berätta hur det var. Det var bara det.
Ja.
För att jag tyckte att det var du värd. Och den ärligheten från mig var du värd.
Ja.
Men det vart inget bra, för då han har varit jätteskärrad.
Jag har varit skärrad över en attack och sa direkt, ta den. Du får väskan. Jag vill aldrig mer se den.
Väskgate.
Det är så att vi har två konflikter i vår relation. Ett, botox. Två, en Gucci-väska.
Kommer det kännas bra att gå runt med den där?
Nej, nu kommer det inte göra det.
Men det är det som är så hemskt.
Men jag tänker så här att jag gillar den. Men alla ska veta att jag är 100% inspirerad av någonting som du sa till mig. Men verkligen, och när jag säger på mammas död. Jag använder det ibland för att jag är väldigt rädd att min mamma ska dö. Jag tänkte inte en sekund.
Nej, för jag vet ju att om du hade vetat så hade du ju sagt
Ja.
Alltså, då nej, så det är inte det. Ja. Det handlar ju mer om hur otroligt clueless och nonchalant.
Ja.
När man säger, den här ska jag köpa. Man skickar en bild. Den här sparar jag till. Och sen, oops!
Ja, det är nonchalant. Det kan jag ge det. Och det där kan jag be om ursäkt och säga förlåt. För att jag verkligen är nonchalant. Speciellt när det kommer till modeller.
Och jag tror man blir väldigt rädd. Eftersom jag sällan är, då blir man rädd. När det kommer till handväskor då.
Också för att du är så snäll, låter mig låna din och sådär.
Ja, nej. Jag är ju som sagt glad för det. Och det är ju inte ens, den är inte ens, ser inte
nej,
ut exakt ut.
Nej, sådär. Den här ser lite skabbigare ut ska sägas. Lite, den är också, jag fick den, den är vikt på ett sätt som jag inte uppskattade. Den har åkt i posten på ett sätt som inte har varit helt okej. Men, den är här och den är en kil i vår relation som vi får se.
Tänk när... varje gång du kommer så hänger den där på här.
Det kommer inte, jag kommer ju inte ha den igen.
Nej, men det var ju så hemskt. Jag kände det, nu kommer ju inte du våga ha den där väskan. Ja. Kul att reaktionen är, ja men ta den då!
Ja.
Åh, kul, nej.
Jag får sälja vidare.
Nej.
Ja, nog om det. Vad har du gjort senaste då?
Nej, men det är ju... Senaste veckan, det har verkligen varit... Ännu en dag på spektrumet har jag känt.
Jaså?
Nej, men det har... Jag känner att jag inte har koll på någonting.
Ja, men du har väl ändå koll på mycket? Vad är det som har hänt nu då? Nej. Du har ju styrt upp mycket.
Ja.
Är det alltså att du är lite hormonsrubbad eller något sånt? Eller?
Nej, det är mer bara du vet att... När jag ser mig själv gå runt hemma... Det kan vara så här... Nu ska jag hämta mina nycklar och lägga dem i väskan.
Mm.
Så börjar jag gå i lägenheten. Då glömmer jag, alltså du vet, jag går runt. Och så slutar det med att jag går ut hem och Florens har ändå glömt nycklarna.
Aha.
Alltså jag får inte, det blir liksom inte gjort saker och ting. Det låter väldigt litet, men det, när det blir mycket sånt hela tiden så är det...
Inget kul.
Ja. Och så då så alltså hade vi massa alltså, det är så fånigt. Jag vet, det här är inte så intressant, men du vet som skulle till papper som ska återvinnas, kartonger som ska återvinnas och skulle till returstationen som stått där, och så precis när jag ska till tåget så säger Johan, kan inte du eftersom jag känner att jag ligger på minus redan så kan du gå och återvinna det här, och egentligen så hinner jag inte. Men jag gör ändå. Och så missar jag tåget. Och så känner jag, varför står jag inte...
Varför står du inte upp för det här?
Ja, och säger att jag är på spektrumet den här veckan. Kan du inte bara låta mig vara?
Jag hatar att när folk säger till en vad man ska göra. Jag såg ju faktiskt en rolig TikTok om det. Så här, det var en amerikansk tjej som bara så här, hello everyone, så här, jag har en diagnos som jag gärna vill prata om. Och det är diagnosen, om någon säger till mig vad jag ska göra så kan jag inte göra det. Och det är typ min diagnos. Speciellt när det kommer till Anton. Säg inte till mig att jag ska göra något, för då kommer det aldrig ske.
Säger du till Anton mycket?
Ja.
Ja, för jag säger aldrig till Johan, så det, vi är ju en dålig match.
Du säger inte till, men han är ju också så självgående. Jag kan ju säga inte till. Jo, men jag kan säga till lite det med barn.
Problemet är ju att Johan är så självgående, så jag behöver inte säga till.
Nej. Jag behöver inte säga till Johan att han ska torka av bänkskivan direkt. Det har han gjort det 40 gånger. Det vill jag ändå att lyssnarna ska veta, att jag har ju, alltså, när ni bodde utomlands så var man ju ändå hos er mycket. Alltså eftersom att man bodde ju hos er.
Ja, du har ju levt med oss.
Ja, jag har levt med er. Och de tiden han lägger på att torka av den där köksön i Toronto. Den var liksom blank. Och går en smula, då var den blank 10 sekunder. Trasan gick varm.
Ja. Och där är vi ju lite... Då har jag städat köket på kvällen.
Och tycker
sen
du?
Tycker eller? Jag. Sen städar ju Johan köket på kvällen. Nej, men det, och då är det ju liksom, det är liksom skinande varje gång. Alltså det finns ju ingen sån här mellanting. För jag, såklart jag gör det skinande ibland också. Mm. Men ibland gör jag ju inte det. Bara det här, vissa kvällar känner jag bara, jag orkar inte stå och polera.
Nej.
Man polerar ju allting. Det är ju alltså glänt, du vet, det ser ut som en reklam, du vet, bling!
Han har sån liksom putstrasa. Som...
Ja. Allting, varenda kakelplatta. Bänkskiva. Nej, men det är jättejobbigt. Eller jobbigt, men ja.
Ja, men han är ju, apropå diagnoser, där har ju han något. Han är väldigt ren det själv också. Det är liksom, man kan inte klaga på något hos han gällande hygien.
Nej, det kan man inte. Varken på städning eller hygien.
Mm. Och jag tror att det är många tjejer som lyssnar på podden och tänker, gud vad lyxigt. Han har någon, du vet, slashas där hemma som aldrig gör rent, liksom, du vet, den här silen i hamn eller i diskhon, eller som luktar lite pung, svettpung, typ. Det är alltså det, tänk dig att det, jag vet på riktigt tjejer som måste be sina pojkvänner att duscha. Då
Det är ju sjukt.
Jag lovar att det sitter tjejer som lyssnar på det här som får be sina pojkar. Vet du vem som får be någon att duscha? Anton får be mig duscha.
Va? Hanna!
Nej, men han har aldrig gjort det. Men vi, för att grejen är att jag svettas faktiskt så mycket, kanske för att jag aldrig anstränger mig. Men ibland så kan det liksom... Ja, men det kanske går. Så det var så jävla kul när vi åkte en bil upp till Åre eller så, när vi hade ändå tid att prata. Och då liksom, så frågade jag rakt ut så här, vad skulle du liksom, när tycker du att liksom, det är som mest liksom, romantiskt eller vad man ska säga, du fattar, ja. Liksom, vad skulle du uppskatta?
Ja.
Och Antons svarade bara så, nej men jag gillar väl liksom när du har duschat. Är det så sällan?
Också det är så här, det är då ja, precis att det blir belöning, då sker det.
När du inte går i dina gamla intorkade trosor och t-shirt med gult under armar.
Nej, men jag var på lunch med två tjejkompisar till mig som lyssnar på podden.
Mm.
Och de sa ju det att så här, det är så uppenbart att i deras relationer är ju de Anton och Johan.
Oh, just
och deras killar är...
Ja, du, men så är det. Och det är därför det är så skönt att
vara... Vi
är
också drömmarna i våra relationer.
Verkligen. Men det som jag tycker är så skönt att ha dig som en nära vän. För att mina andra kompisar... jag har kommit liksom från år där man sitter och pratar skit om sina pojkvänner. Där jag aldrig har kunnat vara med.
Nej, man känner inte igen ut. Sig.
Ja, men du vet, de kan sitta så här... Men, gud, han stänger aldrig skåplocken. Men det är alltid blött på golvet efter att han har duschat. Jag var så här, ja, det här känner jag igen. Anton brukar säga liknande saker till mig.
Jag vet. Jag visste inte ens att man skulle torka av golvet.
Nej, men
man...
ska man göra det?
Tydligen är det blött överallt efter jag har duschat.
Ja.
Jag
visste, Anton håller på att prata om man ska skrapa någonting. Jag vet inte, jag har inte lyssnat riktigt.
Skrapa?
Att duschskrapan ska användas.
Att ha en sån där i duschen är det äckligaste jag vet.
Ja, vi har ju det. För att det ska skrapas och skrapas. Duschväggen ska också skrapas. Annars blir det liksom kalk. Ja. Det gör jag faktiskt.
Ja, men det blir ju fint också när man gör det. Allt så som jag kan verkligen se, som det där med duschväggen när man har en sån glas, det kan jag ändå, okej.
Mm.
Apropå det här som vi pratade om med killar och det här, jag skickade ju faktiskt sms dig alltså senare. Ibland kan jag få såna här, alltså det bara kommer över mig. Hur kul skulle mitt liv vara om jag inte hade dig?
Ja, men.
Nej, men det är så sjukt. Vad skulle mina veckor gå ut? Vad skulle jag ha för mål och mening, kan jag nästan känna ibland.
Ja, men det kan ju jag också känna. Och vi skulle, men det är det jag också ville säga med just det här med killar och så. Att det, för mig, det är sån lycka. Att det är så här, för vi lever ju i relationer där man kan känna sig dålig.
Mm.
Och det, alltså, det är så här, vi kan sitta och skratta åt det ibland också, men det är inget kul.
Det är inte kul.
Och det, man kan känna sig alltså, dålig i det praktiska och så här... Ännu en gång har jag fuckat upp.
Mm.
Nu är det liksom nu och det behöver inte, som du säger, det är inte några stora grejer, men Nej. Det är en ständig känsla. Och då har kompisar som kanske känner tvärtom. Ja, liksom, alltså jag menar andra kompisar som har killar där det är liksom, där det är slarvigt, där det är, ännu en gång så gjorde han så här, eller ja, nu var han på efterfest igen och kom inte hem och så. Att då ha en liksom väninna. Som man också kan känna, alltså jag kan säga till dig, och jag vet så här, det är inte, för det är så här, det är klart att alla ens kompisar skulle vara så här, du är inte dålig, men med dig så vet jag att du också kan känna igen dig känslan som jag känner.
Och man kan ju peppa varandra också, för jag säger då också allt som du gör.
Ja, men verkligen, det är samma också.
Så att då blir det ju, ja, för det är väldigt svårt att vara en usel kvinna.
Det är mycket värre att vara en slarvig och usel tjej än att vara en usel kille.
Ja.
Det är ju liksom...
För det, är också,
det finns inget utrymme.
Nej, det finns inget utrymme för att man är så fruktansvärt slarvig då. Mm. Om man är slarvig tjej. Medan killar kommer undan med att vara lite så killar.
Typ. Ja, men det är ju normen.
Mm.
Liksom. Och det, på samma sätt så får ju Anton och Johan så jävla mycket cred att de städar eller att de är liksom ordningsamma. Att det är liksom så... Ja, de är duktiga medan alla ens tjejkompisar som faktiskt är ordningsamma, de är tjejer, de får inget beröm.
Det är inte så att de killar sitter i den relationen och bara hyllar dem för att Nej. De står och städar köket så att det skiner varje kväll.
Ja, du skulle jag vilja ha det Sig och Alex eller Filip och Fredrik om deras tjej. Alltså så här, att de bara så här, Ja, gud, ja, men vi är ju ihop med två stycken som verkligen...
För där ta ansvaret kan, hemma.
Mm, det skulle ju aldrig ske. Men istället sitter vi här, två mans tillvända personer och bara...
De är underbara. Mm.
Vision, vision, underbara fackförbundet Vision är veckans sponsor alltså.
De är veckans sponsor. Och jag vill faktiskt säga en sak, att Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund. Och det är ju både för studenter och personer som jobbar. Men om man studerar, då är det gratis att vara medlem i Vision.
Men alltså, ni ser ju, det är ju liksom finns ingen anledning att inte gå med i Vision om du pluggar just nu.
Nej, och vet du en annan bra grej?
Ja, säg.
Då kan man också ha rätt att söka visionsstipendier. Och det, de är från, har värden mellan 3 000 till 20 000 kronor.
Åh herregud. Vad lite,
finns det för anledning
då? Vad lite jag hade festat upp de där 20 000 om jag fick ett stipendium. När jag pluggade. Nej, men ni som lyssnar, ni är bättre än oss. Så att ni kommer ju använda de där stipendierna väl. Det kan ju vi, det vet ju vi. Så jag tycker att ni ska bli medlem då och ansöka stipendier på vision.se/student.
Ja, ge mig en god anledning att inte gå med.
Tack, Vision.
Great Earth.
Ja, behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående och en bättre värld.
Mm, det är alltså veckans sponsor, Great Earth.
Har du gjort ett sånt här behovstest än som man kan göra på greatearth.se?
Ja, jag har gjort det nu. Jag behöver, vet du vad jag behöver? D-vitamin. Oh. Alltså, jag hade egentligen behövt börja med D-vitamin nu i november då. Jag tror inte att det är för sent. Sen behöver jag ju också C-vitamin. För att de ser ju att jag är småsjuk hela tiden. Och sen så PMS Balance.
Ja, men de har ju vitaminer och mineraler som hjälper till att skapa hälsosamma rutiner. Och så kan ni ju göra ett sånt här behovstest då på greatearth.se. Där ni svarar på massa frågor. Och så kommer de ge förslag sen. Vilka vitaminer och mineraler som passar just era behov.
För vitaminer och mineraler, de hjälper ju till att skapa hälsosamma rutiner, det vet man ju också. Man tar den där lilla vitaminen på morgonen, kanske man också lättare kommer iväg till gymmet eller tar cykeln till skolan eller vad det kan vara. Och alla de här produkterna då, som de säljer är kvalitativa och utvecklade i Sverige. Så gå in på greatearth.se och använd våran kod,
ja,
vad är koden?
Det är surr25, för då får ni 25% rabatt på en hel order på greatearth.se.
Underbart. Tack Great Earth.
Tack.
Såg du med på TV?
Jag skrev ju till dig att jag inte kan se för jag har inte Discovery.
Men har du inte femman?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Jag kanske har det men inte.
Nej. Anton har ju inte heller sett en ruta. Det, men de så ser ju mamma och pappa och
ja.
De skriver.
Nej, men min mamma och pappa också sett.
Ja, vad kul. Mm. Ja, men för att jag har ju då, varför jag har jobbat mycket senaste tiden och kommer göra det någon vecka till är ju för att jag jobbar ju med OS, va? Lite otippat kanske man kan tycka. Nej, men OS vintersport är det ju nu då, för er som har missat. Vinter-OS även kallat. Nej, men och så då är jag med på OS-kväll med Almenäs på Femman och Discovery. Och nästan varje kväll har jag ett inslag då, så jag reser runt i Sverige och träffar framförallt anhöriga till eventuella OS-medaljörer då, som är borta i Kina nu och tävlar. Och så jag träffar gamla OS-medaljörer. Och jag har ju aldrig varit bra på sport. Alltså jag är väl kanske som dig där. Alltså man har inte varit så intresserad. Eller?
Ja, men självklart. Jag tror att det skulle vara skämt. Va? Är jag dålig på sport?
Ja. Jag vill inte liksom sätta ett epitet som kanske inte stämmer. Nej, ja. Men man är ju liksom ingen sporttjej. Du vet, man har gått i samma klass som fotbollstjejer. Och...
Jag kan ju bara göra ett instick. Det finns ju ingenting som gör mig så glad när jag ser att det... Alltså, vi har ju ändå några riktiga alltså, elitidrottare som lyssnar på podden.
Mm. Ja, Anna Dyvik bland annat.
Ja! Mm. Alltså, mellan himmel och skidspår.
Mm.
Alltså, alltså, du vet... Jag har också sett att det är någon typ av höjdhopperska.
Ja,
men
det.
Och det är så sjukt. Men det finns ju ingenting som jag är så imponerad av som tjejer som idrottar. Aha. Och som lyckas. För att det är så långt ifrån mig.
Mm.
Så vi pratar ju ofta om att vi bara jublar när det är killar som lyssnar. Men
nej, men sporttjejerna.
Sporttjejerna.
Ja. Nej, men det, man blir så stolt.
Ja. Ni är otroliga.
Ja, verkligen. Och vad ser ni hos oss? Vi vet inte. Men jag har ju då aldrig varit intresserad av sport som barn då. Man är långt ifrån dem. Och jag tycker att jag också, så här, för att skydda mig mot att jag så här, varit dålig på gympan och så. Och inte varit så intresserad av sport, så har jag alltid konkretiserat det väldigt mycket. Alltså att jag varit så att, ja men så här, med skidåkning. Det är ju liksom, konkret är det ju ett par långa pinnar man ska sätta på fötterna. Och så ska man åka fram. Vad är det då? Eller så här, är det en boll som ska in i mål? Jag liksom, ja men, konkretiserat det. Sen blev jag ju ihop med en kille som var en sportkille och en väldigt sportig familj. Och då började jag liksom ändå, jag så här, det är klart att jag har gått på hockey med pappa när jag var liten och kollade på skidåkning, men jag ändå började så här intressera mig mycket för att titta på sport. Och jag, till exempel, mitt största sportminne är ju verkligen OS 2014 i Sochi när Kalla drog ifrån på stafetten.
Nej, jag gråter.
Den känslan, alltså det är så starkt för mig. Och det var ju med det liksom minnet som jag tackade ja till det här gigget som jag fick då. Men aldrig hade jag förstått hur mycket sport skulle komma så här att betyda för mig. Eller vad jag skulle, hur mycket jag skulle förstå sport efter de här veckorna nu när jag har jobbat med det.
Ja, men för mig är inte det konstigt. Du är en sån känslosam person. Det finns väl ingen som är så känslosam som sport. Nej. Som de sliter och tränar. Och det är så här, det är bara en som kan vinna.
Mm.
Eller alltså det är ju det är på ett lopp. Mm. Eller vad det nu är, så är det liksom allt.
Mm.
Och så, oj, jag
Nej, men det är ju så. Och liksom hela den här tuntiga konkretisera sportgrejen som jag hållit på med. På en vecka innan det här jobbet. Det var helt borta. Och kanske framförallt när jag kom hem till Sandviken till Sara Hectors föräldrar, mamma och pappa. Sara Hector är då en alpinåkare som tävlar mycket i slalom, storslalom. Där mötte jag ju två föräldrar som dedikerat hela sina liv till sin dotters och sina andra barns också största intresse, att åka skidor. Man har åkt land och rike runt. Man har skjutsat till träningar. Man har peppat när det har gått dåligt. Man har tröstat efter tävlingar. Man har stått och jublat och skrikit när det har gått bra. Man har själv varit i backen och tränat och satt de här portarna. Man har från att liksom de här små, små mjuka bebisfötterna ner på hårda pjäxor till att nu Sara Hector då står som en vuxen kvinna och ska göra det här som hon har pratat om hela sitt liv, att hon vill bli bäst i världen på skidor. Och jag frågade ju också de här föräldrarna, att, men så här, vad gjorde ni när hon inte hade lust att åka? Vad sa ni då? Så, eller träna eller så? De kollade på mig bara som två frågor. Lust? Det fanns ingen tvekan. Hon ville alltså, lusten fanns alltid. De berättade när hon var 3 år och gick in i en skidbutik och hon såg ett par röda skidor och sprang fram till dem och vägrade släppa dem. Och då visste de liksom att okej, okay, ja, men det här kan ju, vi får väl göra som hon vill då. Och det var så fint att höra hur de berättade och visade bilder och framförallt den här enorma stoltheten som jag kunde se hos dem. Och också hörde jag på en intervju när jag gjorde research på Sara, att hon sa själv att hon skrev ett brev till sig själv för 20 år sedan. 2002. Hon hade inte öppnat det här brevet än. Det låg hemma i Sandviken. Men där hon hade skrivit, hon vet att det stod någonting i brevet om att OS 2022, när jag öppnade, då ska jag ta guld. Liksom. Så jag var där hemma hos dem. Och så pratade jag med deras, eller som är föräldrarna, och Saras mamma är sjuk i ALS, som en jättehemsk sjukdom. Alltså där kroppen,
som Björn Attico hade.
Alltså kroppen lägger av, och så att hon hade liksom svårt med talet och gå och så där. Och så, men så kunde man se när man pratade om Sara och liksom nämnde som deras lilla tjej på, som stod nu redo för bli bäst i världen. Att det lyste ju hennes ögon. Hon, det är som den stoltheten var så otroligt fin. Och, ja, men jag pratade också lite om hur det hade varit med, ja, men intervjuade kring mammas sjukdom och sådär. Och liksom hur Sara hade hanterat det. Och, liksom, och man kände ju liksom att det fanns någonting i att nu gäller det. Alltså att när Sara skulle åka och ta det här. Så, åka för medalj. Så kände jag liksom att nu, det är den här chansen som kanske mamman får och kolla. Så, ja, du vet, det som all den tid man lagt in. Liksom. Och så jag sitter då i Piteå efter att jag gjort den här intervjun och åkt vidare i Sverige. Så sitter jag ensam på ett hotellrum på morgonen. Och så ska ju Sara åka. Och det är så, jag kollar på mycket skidåkning för att jag kollar ju med Anton som är väldigt intresserad och så. Men jag var så nervös. Alltså jag skakade, alltså mina händer skakade, för det enda jag tänkte på var ju liksom alltså mamman och pappan och deras blick liksom. Och jag visste ju, jag visste ju vart de satt i Sandviken, jag visste ju allt det där. Så för mig var det bara som, det var mer än medaljen. Alltså för mig var det som att jag så här, jag kan inte kunna se det här. Alltså hur ska jag, ja. Och så när hon åkte så satt jag ju där på sängkanten ensam. Och så mitt i backen så, ja men hon leder ju, man ser ju att mellantiden är bra. Och så är det liksom, det handlar om 1900 delar. Liksom, ska hon hålla i det här nu i slutet?
Sara Hector svänger ner mot den avslutande delen av storslalom med 1900 delar att gå på.
Släpp på nu!
1900 delar!
Nu gäller det att du inte tvekar. Hon är lite tveksam till att få slå sig på.
Ska Sara Hector slå? Ja, det gör hon! 2800 delar i segermarginalen. Sara Hector, OS-guld!
Hon fixar det. Hon fixar vilken insats. Alltså mina händer är blöt och jag förstår inte hur denna kvinna gör det.
Alltså, det var som att jag tappade tid och rött. Det handlar inte om mig såklart. Men med den känslan, alltså när hon tog guldet. Alltså då, alltså jag grinar på ett sätt. Jag skrek, jag la mig i sängen, jag tjoade. Hon gjorde det. Och då kunde jag bara tänka på hur hennes föräldrar kände. Hur de, allting ledde ju upp till det här på något sätt. Och samtidigt så landade jag i att, egentligen så ledde ju inte allting upp i det här. Eller till det här, för att sport är ju liksom verkligen en livsstil. Mm. Det är inte bara den här guldmedaljen hon tog, utan det är ju alla familjedagar i backen. Det är ju glädjen till åkningen. Det är ju, ja, men förstår du vad jag menar? Det är liksom, det är en livsstil. Det går inte att bara konkretisera bort det och liksom säga, ja men vadå, hon åkte snabbt. Jaha, för att det är som det alla vi människor vill på något sätt när vi går igenom livet är ju att få mening med livet. Man försöker liksom överleva, för det är inte alltid kul att leva. Nej. Och här är det liksom människor som har hittat ett sätt att leva. Ja. Det är en slags religion, som vissa som går i kyrkan ofta eller ber till Gud. Ja. Här är det liksom ett sätt att vara människa på något sätt.
Och jag såg ju verkligen det där i... gud förlåt, jag är jätteberörd. Ni förstår inte så mycket jag grinar. men Johan då, som du vet, spelat ishockey hela sitt liv.
Mm.
Och det är ju hans... Det var ju det han trodde på under hela sin uppväxt. Mm. Allt kretsade ju kring det. Det är där han fick alla sina kompisar. Mm. Har lärt sig så mycket. Som inte bara att spela hockey.
Nej,
såklart.
Det är ju att vara ett lag.
Ja, att vara ett lag, att vara målinriktad. Och så, Johan är verkligen inte... Han är ingen som gråter.
Nej.
Alltså jag har sett han gråta några få gånger. Mm. Och vi var ju inte så gamla här. Men han flyttade ju upp till Timrå för att gå i ishockeygymnasium. Och sen så blev han skadad och blev aldrig bra.
Mm.
Och när han skulle ta studenten så visste han att han var tvungen liksom att säga hej då till hockey. För det gick liksom inte. Och det är så, alltså, att se någon släppa taget om någonting som betyder så otroligt mycket. Mm. Men det var också dags att gå vidare i livet. Mm. Det är typ enda gången han har gråtit, alltså som jag. Mm. För att det var att säga hej då till en sån stor del av sitt liv. Och jag menar, det blev ju jättebra. Han visste ju också att han var färdig.
Mm.
Men
det är ju att lämna ett sånt tydligt sammanhang. Att inte få tillhöra heller.
Och han kunde, det var ju inte riktigt så att han bestämde det själv.
Nej.
Han fick ju inte bestämma själv när han skulle sluta. Men,
och det är ju också...
Ja, men sen har jag ju gjort det... Då skaffade han nya mål. Så som de är, de där idrottarna. Men det är så sjukt att se, ja, att släppa taget om något som... Det finns väl ingenting som de har älskat så mycket antagligen.
Nej, där ligger man i lär.
Ja.
Nej, men jag vet att det har varit jobbigt för Anton också. Mm. Alltså det här med att inte... För man, det handlar ju så mycket om identifikation också. Mm. Man är en hockeyspelare, man är en fotbollstjej eller man är liksom en... skidåkare.
Ja.
Och så att inte vara kvar i det. Det är klart att det är liksom konstiga saker med liksom sin självbild kanske och vem man är och så. Och det vet jag också att det tycker jag är så fruktansvärt fint som jag vill ge till Nisse verkligen.
Mm.
Och det är den här kärleken till idrotten som jag vet att Anton har haft i svårare stunder.
Mm.
Alltså som han berättade om när han var liten och sådär. Mm. Någonting var jobbigt i skolan eller så. Att så oavsett vad så visste ju han att men jag ska få åka på träning.
Ja, det är så kul. Att de tyckte det var så kul.
Jag ska få åka på träning. Och där är jag kanske inte den jag är i skolan. Eller där har jag inte samma krav på mig att vara bäst på det här. Eller jag har andra krav kanske, men det är liksom lättare för mig att hantera. Mm. Eller att det är... Jag vet inte, och så det här är ju någonting med att få röra på sig och hjärnan mår ju bra då och allt det där.
Och det är så sjukt, för jag, när jag gick, när jag pluggade så kom jag ihåg att det var någon så här frivillig föreläsning som jag var på. Det var med en barnpsykolog. Och så kom jag ihåg att det var en som frågade, har du så här något tips som du kan ge en förälder? Alltså vad skulle du säga som är mest så här betydelsefullt som man kan ge som förälder?
Mm.
Och då sa hon, sätt barnet i lagsport. Alltså jag vet inte om det, men det har jag burit med mig så mycket. Mm. Det finns ingenting som ger en så mycket som att vara med i lagsport.
Mm.
Enligt den personen.
Mm. Nej, men det kan man ju tänka sig. Mm. Alltså det är ju... Det där, jag kan vara så avundsjuk också.
Jätteavundsjuk.
Du vet, mamma pappa försökte ju med mig. De satte mig i saker. Bara, vill du testa det här? Vill du testa det? Ibland betalar en hel terminsavgift. Och jag var så, då satt jag med... Alltså efter en träning var jag bara... Jag vill inte. Det är inte kul. Jag är inte bäst.
Nej.
Vägrade.
För det som man ska komma ihåg för sådana som dig och mig, jag tror att där krävs det lite att man tvingar.
Mm.
Alltså det låter ju sjukt, men jag tror ju att om någon hade tvingat mig lite så hade det, för det räcker ju med typ så här två gånger för mig för att jag sen ska våga göra. Alltså men man måste tvinga mig att våga. Och som då Saras föräldrar här, att det är ju det, att hon är där i början, är det är lite deras prestation också. För man måste ha föräldrar som stöttar för att man ska kunna. Alltså alla
de där, det sa de ju, att de älskade att åka skidor.
Ja, och de där helgerna som, jag menar, jag tänker ofta på det så här, i min familj, vi hade aldrig kunnat bli några sportstjärnor. Alltså, vi åkte ju iväg till fjällen, alltså nu menar jag så här, vi åkte inte men vi gjorde ju saker, mamma och pappa gjorde saker varje helg. Skulle vi vara hemma och gått på fotbollsträning varje helg? Nej, det hade aldrig hänt.
Ja, ni hade middagar och fester precis som vi.
Ja, nej, men det var ju så.
Och vad blev du och jag då, Nia?
Sociala genier! Socialt OS-guld till Hanna och Nia.
Och varför hörde inte mamma och pappa åt mig? För det? Ja, det gör de ju för sig.
Ja. Jag blir jätte... Ja, det är så fint.
Men också, jag vet liksom inte... Hur mycket jag kan prata om. Nu var det ju en offentlig intervju så att de var ju öppen om mammas sjukdom och sådär. Men för mig också var det ju såklart, alltså jag tänker mycket på min mamma och hennes Parkinson. Mm. Att hon är sjuk på andra sätt och så. Och jag tyckte bara att det var, jag vet inte. Men när hon berättade om hur Sara hade hanterat det lite så här, att hon hade skickat massa forskning och... till mamman och liksom satt ihop en bunt med så här, läs det här liksom, men som barn gör, och jag kände att man vill lösa, för man kan inte acceptera att ens förälder är så pass sjuk som den är, och det där känner jag igen mig jättemycket i, alltså att hur mycket jag läser på och försöker liksom på olika sätt att man hoppas ju hela tiden och man vill inte att det ska, ja men såklart. Men att...
Så otroligt naturlig reaktion på svår sjukdom.
Ja.
Alltså,
ja, verkligen.
Det gör vi alla. Alltså.
Men att det kanske inte är den som är sjuk som gör det jämt. Nej. Utan det är liksom anhöriga som letar efter saker att hålla fast vid och liksom konkretisera på något sätt.
Mm. Ja, det var fint, Hanna.
Ja. Nej, det var... Sen hade jag den absolut värsta kvällen efter den där intervjun. Jag vet inte om jag... Ska jag dra det lite snabbt vad som hände? Kommer hem efter det här. Eller kommer inte hem efter den här, utan jag kör i regn. Alltså det är sånt fruktansvärt väder när jag ska köra hem från Sandviken. Sitter med fotograf, men jag känner mig tvungen att köra för det är min bil. Det är alltså en resa som ska kanske ta 2,5 timmar, tar kanske 3,5-4 timmar. Kommer hem, ska snabbt fixa ordning mig, för jag ska alltså live in i studion på OS-kväll med Almenäs. Nisse är sjuk. Det vet jag typ inte då, men alltså han kommer bli sjuk sen, alltså han får feber så, men vi hade ju inte fattat det. Så han är jättegnällig. Anton, eftersom jag var borta så mycket på jobb, så jag lovar Anton att han ska få gå på en AV, så att han är borta. Och jag har sagt, taxin kommer 18.30, så det är bra fall det här typ 18.15 åtminstone. Eller nej, 19.30, ja, så att det är bra fall det 19.15. Jag lägger, ska lägga Nisse, tänker jag, men jag lägger en 7:15, så hinner jag i alla fall stå och sminka på mig. Det här sminket som jag haft hela dagen. För jag kommer inte hinna få så mycket smink på, ja. Ska sminka mig, jag har inte valt outfit eller någonting. Och det är ändå så här, du vet, man vill ändå, det är så enda första gången jag ska vara liksom med i det här programmet. Sen kommer jag ju inslag, alltså, ja.
Jag leder med dig.
Nisse, jag ska lägga Nisse. Vi läser kanske 5 böcker, han vägrar slappna av. Jag lägger han i hans säng. Han får sånt jävla utbrott. Jag sjunker ihop vid spjälsängen och grinar. Alltså jag grinar, för jag också har haft en väldigt, så här, den här anspänningen, jag har gjort den här alltså väldigt känslosamma intervjun. Inte hunnit, du vet, jag har inte hunnit grina av mig från
och så
den.
Och anspänningen att köra,
köra bil i spöregn. Känner att jag höll faktiskt på att krocka en gång, så jag var bara så nära döden känsla. Kommer hem, han vägrar göra som jag säger, såklart, för att han känner väl att jag är stressad och ska sminka, och han liksom, ja, är sjuk. Så jag bara, du vet som en film, glider jag ner med ryggen längs med spjälsängen och bara och där trollmor har lagt sina och han bara står där och stirrar, alltså, vad fan är det för dåre? Problemet är bara då att jag grinar ju bort allt mitt smink. Så jag ringer till Anton i upplösningstillstånd vid 7 och bara, vad är det? Taxin kommer en halvtimme, jag klarar inte av det här mer.
Alltså jag känner mig så stressad.
Jag är så stressad så hela kroppen skakar liksom. Och ja, nu har ni förstört sin mick här. Vänta.
Alltså det här är så sjukt, jag vet inte vad som... Alltså den bara glider längre än...
Nu är det körnet, nu är det körnet som ska snacka igen och floff.
Vad fan? Men sådär.
Men jag ska bara säga, det som händer i sista som händer är så att Anton kommer hem, ser den här galna hysteriska kvinnan som skriker att jag ser ut som ett dagisbarn, för jag bara rafsa på mig något liksom, ja. Sminket helt för jävligt. Han kastar mig in i taxin, för den har också fått stått och vänta, du vet, det känns aldrig bra. Men kommer iväg, han kör mig till fel adress. Jag ska kasta mig in i bilen igen då, för jag har också känt sig att jag glömt mina minneskort som jag ska ta med mig till en redigerare där. Mm. Så att jag öppnar dörren när han är på väg att köra. Bara så här, jag tror att det är längre bort, det är kanske 300 meter, men det är alltså spöregn ute. Och det enda jag hade hunnit fixa var ju mitt hår. Men det, hinner ta med minneskorten, då kör han, för han hör inte att jag öppnar dörren och ska säga att han, alltså, så han kör över min fot. Och så att han stannar, och hela taxin står på min fot. Som tur var har jag ju de här skorna, som du ser, alltså det är, så här, mina stora boots. Så att, så att han står liksom inte, alltså precis framför tån. Så då får jag också så här skrika till honom. Det står på min fot! Det står på min... Alltså, förstår du min dag?
Fast jag
har... Förstår du, då var det verkligen så. Så jag skulle ringa projektledare och säga att jag var släppt på fel. Då var det liksom med gråten. Hej, det är Hanna som ska vara med i sändningen. Jag är fel på fel adress. Jag har ont i min fot. Jag ringer. Hon var såhär, ja hej Hanna, ja vi väntar på dig här. Och det var inget bra.
Nej men jag kände så mycket med mig, för det där är ju...
Med mig?
Nej jag kände med dig.
Ja, ja.
Att när du, och jag visste inte ens att du var med om sånt där trauma. Att du fortsatte.
Jag har liksom...
Men jag klarar, kan inte... Det där, jag vet inte, jag hade ju inte klarat.
Vad hade du gjort? Vad hade hänt?
Nej, men jag tror bara att det hade ju hänt samma sak. Att jag hade grått jättemycket. Men något som jag tror jag däremot aldrig hade gjort. Du är ju kanske mer... Nu tänker jag så här, gud jag skulle vara med i tv. Då hade jag ju sagt till Anton, du kan inte gå ut den här kvällen. Mm. För jag måste... Alltså jag förstod att du ville vara snäll. Men jag tror aldrig att jag hade kunnat ge utrymmet. För jag hade varit så nervös. Och allt måste ju klaffa.
Ja.
Och det gör ju ofta sällan.
Nej, jag får ju lära mig det mer och mer med barn.
Ja.
Men jag tror ju att du vet att jag...
Övar fortfarande.
Mm, jag övar. Det är en övning. Nu förstår jag att okej, okay, om jag ska lägga Nisse...
Man kan ju aldrig räkna med att de ska somna.
Men det gör jag ju alltid. Du, hoppet är det sista som lämnar mig. Jag räknar. Jag har sånt hög tillit på Nisse. Ja. Så att det, besvikelsen är ju så stor igen. Alltså, för att han är ju en 1,5-åring. Det är klart att han inte kan.
Litet barn.
Han kan ju inte... Men sen, det är också så typiskt att då så här tyckte jag sändningen gick jättebra. Alltså för så där är
ja,
det ofta.
Ja, alltså för jag märkte ju att du var så lättad sen. Ja. Lite uppfylld, du vet. Ja, när det var du hade ju tyckt att det där var kul.
Ja, ja, ja.
Och jag såg ju bilderna. Jag kunde inte se det, men jag har ju sett bilderna. Du var ju så himla fin.
Ja, men faktiskt.
Ja, men det var jätte...
Fan, vad var det som hände? Så nu är det lite mer så där att jag känner... Jag ska bara ha en kaosdag så fort jag ska prestera. Ja. Det var som att jag sket i vicken.
Du hann inte bara bli nervös.
Nej.
Tänk över, tänk. Du gick bara in och var dig själv kanske. Och...
Exakt.
Har du sett någon street style från alltså Fashion Week?
Jag har sett från Stockholms.
Nej, det var inte kul.
Jag skäms. Ja, men man får inte säga, för vi kommer aldrig bli bjudna ner.
Men vi är ju, det tänkte, vi kommer aldrig bli bjuden ändå. Varför skulle jag bli bjuden?
Ja, varför skäms jag? Är för att jag vet att de är så. Det är någonting med stilen. Är för att man känner helt tiden att Stockholm vill vara Köpenhamn och så kommer man bara halvvägs.
Nej, men jag vet inte. Det var bara inte kul.
Nej.
För jag menar, många av de där snygga profilerna är ju på Köpenhamn. Alltså, de är, jag menar, hur många skitbra... influencers finns det inte i Sverige. Alltså
ja, men typ så här Linn och Fanny, alltså de är
jätteroliga,
ja,
alltså.
De är jättehärliga. Alltså Linn Eklund och Fanny Ek
heter de.
Ström.
Också en kompis duo.
Ja.
Lite mer välklädda.
de är lite mer välklädda än oss, ja. Ja, men jag menar precis, men ändå man såg någon bild där från ja, så, men skitsamma.
Men vädret var väldigt dåligt också. Det gjorde sig inte, det såg liksom, jag tror att det är inte bra.
Nej.
Slask, grått.
Ja, men också är det väl att man känner att så här, man står utanför Sturegallerian typ. Alltså du vet, det är väl någonting med setting, alltså man bara så.
Ja. Då till, nu åker vi till Köpenhamn istället. Gjort lite surret spaningar. Det här är alltså surret approved grejer.
Ja. Jag hänger på. Jag har ju inte approvat något.
Nej, men du kommer approva. Ska jag säga vad jag kunde se som kommer gälla?
Mm.
Det här visste jag ju redan. Jag har ju redan köpt det. Men cargobyxor.
Ja.
Det är de enda byxorna man ska.
Du köpte ju ett par skitsnygga från Zara.
Mm.
Cargo jeans.
Mm. Det ska ju vara väldigt baggy jeans. Det är väldigt bekvämt.
Men jag förstår inte hur det ska gå ihop med att jag ska ha en hög midja. Kan man ha det? Och för de är ju så låga baggy.
Men man kan väl
inte
ha
att
höga.
Skinnpungen ska fladdra
över. Men man kan väl ha höga. Som de där cargo jag har är ju jättehög midja på. Bomberjacka ska man ha. Bomber är det är jackan man ska ha.
Det är nazister vi ska bli. Nej, alltså. Nästa. Rakad skalle.
Bomberjacka. Färgglada som handväskor.
Och nej. Jag kollar på min Jackie.
Jackie bags hade de också.
Ja, men då har de färgglada. Ska inte du köpa en färgglad sån då? Nej, okej.
Okay. Tar jag aldrig upp det där igen.
Nej.
Skoj. Halsdukar. Stora halsdukar.
Lenny Kravitz.
Exakt. Päls bucket hats fortsätter.
Ja, det var ju du tidig med. Jag har hoppat på dig. Jag hade, folk skrattade åt mig här i Stockholm för 2 år sedan när jag köpte min.
Men det gjorde inte jag.
Jag var inspirerad av dig. Blåss om stil.
Exakt. Frisyr är fortfarande väldigt mycket, du vet... uppsatt med mittbena, lågtoffs, slickad mittbena. Du vet som jag brukar ha ibland.
Det är fint.
Det är det jätte...
Jag ser ut som en sån här chans får man bara en gång i livet så fort jag tar bort mitt hår på det sättet.
Designkepsar, baseballkepsar. Alltså du vet att man har lite så utvättade, fast det är så silly. Vad har vi mer?
Skört.
Lager på lager. Det säger man inte det varje.
Jo. Lager på lager. Jag fattar aldrig riktigt det. Jag tänker, vet vad jag tänker? Varje gång någon säger lager på lager till mig, då tänker jag så här, så som jag tänkte när jag gick i 9 eller typ så här 7:an, att man hade ett spetslinne. Du vet, man skulle ju syna spetskanten längst ner. Alltså, på sådana linnen. Och så hade man typ en t-shirt och en kofta.
Tänk när den trenden kom, de där långa. Kommer du ihåg att man hade låga byxor och jättelånga linnen? Så man fick ju alltid världens längsta överkropp.
och var som en tax.
Ja. Och som jag då, som då hade så här, det blev ju att man bara hade en sån liten muffintapp som vet det liksom på de här linnena, du vet, låga byxor.
Ja, ja, ja.
Och så lite liksom lite mjukt då.
Ja. Ja, ja, som hängde. Och ja, men också linnet var ju ofta lite syntet-tajt liksom. Ja. Ja, men alltså vad fan.
Nej, skitsnyggt.
Det är lager på lager.
Det var inte på väg tillbaka de där linnena i alla fall, vad jag, men det är ju bara en tidsfråga.
Ja.
Och givetvis cowboy boots.
Ja.
Men nu, väldigt mycket också att man har jeansen över cowboy bootsen.
Okej, okay, man ska inte ha instoppat.
Ja, det funkar också, men väldigt mycket.
Ja, bra, för att jag aldrig gillar instoppat trenden.
Fast du passar så bra i det.
Oh.
På våran fotografering kommer du ha det.
Ja, men det blir fint.
Mm, för det kommer, då perfekt.
Jag har inte sagt till lyssnarna att vi ska på en photoshoot. You're in for a treat.
Mm-hmm.
Eller framförallt du och jag. Ja. Alla andra
går. Ska titta på bilden där, ja. Grattis. Eller vad? Va?
Ni ska få se på jättesnygga bilder på oss.
Men då kan vi lägga upp en look här då.
Mm.
Stora cargobyxor.
Mm.
Cowboy boots. Över, alltså inte instoppat utan över.
Mm.
Stor bomberjacka.
Mm.
Stor halsduk som bara hänger.
Ja, snyggt.
Och en liten färgglad väska.
Oh, jag gillar det.
Surret look. Efter Copenhagen Fashion Week.
Surret look. Gå ut och införskaffa. Och så kommer vi som en liten armé. Ja. Så då.
Och, men sen så kommer det väl vara så att när du och jag åker till Köpenhamn nu i slutet av april så kommer vi åka dit och så kommer vi vara helt fel igen.
Mm. Vi kommer ha på oss de här outfitsen och de har gått vidare för månader sedan.
Vi var ju på, jag var ju på en väldigt cool PR-byrå igår.
Mm.
Och en av tjejerna där hade precis varit i Köpenhamn. Jag bara, du. Vad hade de på sig nu?
Mm.
Jag bara, vad var det som gällde nu? De bara, jag var helt fel igen.
Men vadå, de har ju såna klätterskor.
Mm. De gäller fortfarande. Salen på klätterskor typ.
Men vad fan, vad ska jag upp och klättra i då? Jag vet inte vad jag vet. Du vet, för mig också, nu ska jag smalskryta som du tycker. Men jag har ganska stora fötter och smala anklar. Så när jag har liksom såna där skor, funktionsskor,
men
det blir inget bra.
Men jag har, det är lite intressant, för att länge nu har det ju varit att man kanske vill ha lite nättare fötter.
Mm.
Men så kom den här dad shoes-trenden.
Mm-mm.
Väldigt klumpiga kängor. Helt plötsligt känns det ju inte fel att ha stora skor.
Nej.
Snarare är det fel att ha, tänk att sätta på sig några sådana här superga liksom. Fult!
Men vet du vad jag är så jävla rädd för? Ett mode som jag ser.
Ballerinaskor.
Det
The Row.
Jag har aldrig haft ballerina. För jag, i min värld, har det varit den fulaste skon i hela världen. Alltså jag har liksom inte, och jag har aldrig kunnat hantera det. Du har ju kanske varit lite mer ballerina-tjej. Alltså du har sett bra ut på andra, men det var ni som har haft lite mer klass på er. För mig, och nu ser jag ju att folk börjar skriva om ballerinas.
Ja, det kommer komma tillbaka.
En liten ball med en liten rosett på.
Men det är ju också den, en sån liten med rem. Har du sett det? Det är ju den som...
Ja. Jag hatar det.
Men...
Klipp till. Efter Köpenhamn i april kommer Hanna Persson trippandes in i studion. Med.
Jag längtar tills vi ska ha den rapporten efter vår resa då. Vi kanske måste spela in en extra podd då. Köpenhamns podden är vi där.
Jag har fått förfrågningar efter att de har hört om hur vi är på fest. Har jag fått fler som har skrivit till mig på DMs. Snälla, kan ni spela in när ni fulla? Fyller podd. Men jag, det är
vi kan ju
man
testa.
Ju rädd för också. Då kommer man ju vara så.
Var Edvin och Johanna som hade en fyllepodd som jag hört rykten om, som de var typ, det vart bara en kvart långt för de var ju tvungna att klippa bort.
Ja. Och det förstår jag eftersom att jag vet ju Edvin är på fyllad, så att säga.
Jag har hört rykten.
Mm. Nej, men och jag kan ju ha sådana tendenser som vi hörde i förra podden. Att man kanske är lite konfliktsökande. Ta upp det där med väskan. När jag får...
Ja, precis. Du har förstört allt. Nej, den är jättefin.
Nu blev det synd om mig i det här.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank. Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Trygg-Hansa? Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Vi har ett jättekänt fan. Eller okej, en lyssnare.
Vem då?
Linn Ahlborg.
Ja! Love her.
Ja, men vi älskar ju henne.
Hej Linn!
Ja, hon kanske har slutat lyssna nu sen vi har uppmärksammat att hon är vår kändaste lyssnare. Vi har sporttjejer och så har vi en del influencers. Min Höglin är ju en annan som lyssnar. Och vi har även några fler som jag inte kommer ihåg exakt nu. Men man ser ibland att så här, oj, här är någon med 70 000 följare. Och så ser man lite uppsving i statistiken. Linn Ahlborg, hon har ju alltså 646 000 följare. Eget klädmärke, du vet. Ska jag säga en sak som vi har gemensamt med Linn Ahlborg? Mm. Förutom dialekten, hon är från Gävle då, så har vi också att man är tjej-tjejig. Man gillar tjejer. Hon håller på med det här med att folk håller på och dricker hot shots. Och liksom man får vara en festtjej, man får göra lite fel. Man försöker bara vara trevlig och ha kul typ. En snällis som är lite så, men jag vet inte, jag känner samhörighet med henne. Därför blev jag så glad att
du
hon
skrek.
Trots sin... jag skrek rakt ut. Trots sin ringa ålder ändå vill lyssna på vår podd. Men det är flera, alltså gensätare, många som har hört av sig som lyssnar.
Det gör mig glad. Eftersom jag idag inte tog på mig läppstift utan jag tog på mig läppglans.
Ja, och ingen smink heller har
du. Nej, ingen smink alls. Vad tycker du?
Jättefin, men du behöver ju ingen smink. Men den där hyn, det är ju bara jag som behöver diverse ingrepp.
Du... Det är många som är intresserade av det där ingreppet som du frågar.
Profilio.
Ja, de skickar ju till mig. Vad hette det?
Jag sa ju... Ska inte skicka till dig. Skicka direkt till mig då. Jag uppmanar ju ingen. Jag vill bara vara ärlig.
Skickar jag så här. Försvarets hudsalva finns också. Ja.
Nivea-kräm är det som funkar. Ja, men du var så modig som stod upp mot Botox. Fan, för jag menar, det är ju inte en... tagen åsikt att det är fel med Botox.
Men jag skrattade också. Jag tittade in i mitt badrumsskåp i morse och då skrattade jag för att alltså, det är ju inte lite produkter.
Nej, men tänker bara så här, härligt.
Jag älskar det, men det är också så här kul. Det kostar att vara emot Botox. Alltså vad kostar inte mitt badrumsskåp? Ja. Det är inte.
Och vart går gränsen? Får man göra sån här microneedle bättre än needling?
Både du och jag följer ju The Holistic Psychologist på Instagram.
Hon är bra.
Ja, men
man får tips.
Man finner också, jag finner väldigt mycket tröst där. Jag tror att det är för att hon också, sättet som hon tycker att man ska tänka på, påminner väldigt mycket om hur jag hanterar, alltså du vet, mitt sätt att trösta mig själv, hantera saker och situationer, relationer. Så det blir ju som ett
bekräftande.
Ofta när jag är vaken på nätterna så läser jag, du vet, jag sparar ofta ner visdomsord från The Holistic Psychologist. Visst heter det? Och då så var det väldigt spännande eftersom någonting som vi faktiskt pratade om i våran, jag tror det var vårat första avsnitt och kanske andra, men att överförklara sig. När man hela tiden måste överförklara varför man tar vissa beslut och gör på vissa sätt är egentligen ett trauma från barndomen. Och hon pratar ju mycket om trauma och sånt. Men för mig så är ju överförklara är väldigt någonting kvinnligt. Framförallt så ser vi mycket av det i sociala medier.
Mammor.
Som överförklarar sig. Vi måste rationalisera vårat varför. Hela tiden. Och även, jag tänker att det går ju också att lägga på det här med just ingrepp.
Det får ju inte bara vara.
Nej, precis.
Det måste överförklaras.
Det är för att jag ser mig själv mycket på tv. Då kände jag så.
Jag har haft jättetuffa år. Och därför har jag fått rynka. Och det påminner mig om de här tuffa åren. Därför måste jag få göra botox. Alltså, det är allt möjligt.
Jag har migrän.
Ja. Och det är ju för att vi är så rädda att bli dumda. Såklart.
Verkligen.
Vi är livrädda. Men det hjälper ju ingen. De här överförklaringarna. För det ger ju...
Det föder
överförklaring. Det är inte förrän vi bara väljer att amma eller inte amma. Samsova eller inte samsova. Jag gör botox. Hej, jag gör inte botox.
Hej, jag valde, eller jag ammar inte mitt barn. Punkt.
Som jag tror att vi kommer bli frisk från det. Överförklarande. För det känns ju också som någonting väldigt kvinnligt. Jag ser inte så många män som överförklarar sina val.
Nej. Där litar man ju på sig själv och att andra litar på en. Man är liksom, det är inte bara ens egen självtillit, utan det är också att samhället säger så här, okej, han har tagit det beslutet. Då litar vi på att han vet varför han har tagit det beslutet. Men kvinnor är det ju...
Vi gör ju inte. Vi litar ju inte på våra beslut. För det kommer också till att också att kritisera andra människors livsval. Nu ska inte jag hylla mig själv. För jag har så många dåliga sidor. Men en god sida som jag tycker jag har, det är att jag lägger mig sällan i andras beslut. Jag pratar alltså ytterst sällan i skit om andras liv.
Nej, verkligen.
För det tycker jag liksom att det är ganska vanligt att man gör. Att man ska sitta på en middag och så. Ja, du vet, de köpte
den
där. Gud, alltså köpte de liksom en lägenhet för sådär mycket pengar.
Men vad är det att ha åsikter om?
Men folk har det. Det är ett sätt, varför är hon tillsammans med honom?
Ja.
Alltså,
det är ju för sig kan jag lite åsikter om ibland. men om det är någon idiot som man tycker. Men å andra sidan.
För mig handlar det om jag respekterar mina egna beslut, så måste jag kunna respektera andras beslut. Och för mig är beviset på att inte respektera sina egna beslut är att inte respektera andras beslut.
Det är att man vacklar i sina egna. Det är därför måste man alltid kika på någon annan.
Man måste kika på någon annan. Att då påpeka vad någon annan väljer att göra är ett tecken på att man själv kanske inte är säker på att de besluten man tar är så rätt. Och det är inte så konstigt då när vi lever i det här samhället när folk överförklarar sig alla sina val hela tiden också. För att vi har ju alla våra egna sanningar och upplevelser och det räcker ju. Det som kommer från dig, alltså det är ju nog. Och folk ska respektera vad du väljer att göra utan att du ska behöva överförklara dig.
100%. Och det där är ju någonting som man verkligen kan känna igen i nyblivna mammor och som jag kände igen mig jättemycket i. För att är det någon gång man vacklar i besluten så är det ju då. Det är då man inte har den där tilliten som man kanske annars i livet kan känna till sig själv. Kan ju kännas som bortblås för att allting känns så himla nytt och svårt. Och då när man läser på Instagram hur folk förklarar och berättar sig varför de tog vissa beslut och ska försvara sig.
Det känns ju som att folk är angripna fast de inte är det. Vi samsover och det är bra och så är en punktlista. Ja. De lägger upp hänvisar till eller tvärtom.
Men så samsov om ni vill.
Ja.
Funkar det? Gör det.
Men ja, överförklarandet är... Det gynnar ingen.
Jag håller med. Det går tåls att tänkas på. Och att man, ifall man är på väg att överförklara kan man ju tänka, är det här, den här världen jag vill leva i då?
För att det känns som att vi kommer, just att vara kvinna och alltså, lägga energin på att överförklara sig som vi skulle kunna lägga på så mycket andra saker.
Ja, men och faktiskt så öppnar man ju nästan också upp en dörr för att andra ska kunna ifrågasätta den. Om man bara säger att så här väljer jag göra. Så här har jag gjort. Punkt. Och utan de här förklaringarna då öppnar man ju kanske inte heller någon dörr till att, förstår du, för ifall jag då ska förklara så här, okej, ja men vi samsover inte för att det funkar inte och han vill inte det och vi sover så mycket bättre nu och det, ja men så här, vi testade det först, då öppnar ju också en dörr för att folk ska vara så, men har ni testat det här? Eller så här, men det skulle kanske gå, du säger att han inte vill, men är det du som inte vill? Alltså, det blir så kladdigt.
Ja, det är jättekladdigt. Men
vad har man varit med i sitt, vad menar hon då? Alltså jag tänker ifall ditt barndomstrauma är att man är van att man inte...
Barndomstraumat är ju då att förmodligen, alltså, för det var ju, jag såg ju inte som utifrån ett barndomstrauma.
Nej.
Jag ser ju bara det som pågår i min liksom i sociala medier, mm, bland mina vänner eller vad det nu skulle vara. Men när det handlade om ett trauma så handlar det om att man kanske har föräldrar som inte respekterat ens beslut. Ah, man måste, alltså, mm, att man känner att man inte blir respekterad. Mm. Och därför måste överförklara sig för att man är livrädd att folk inte ska förstå en.
Mm.
Medans som vi säger nu att du förtjänar folks respekt. Egentligen så, och folk som inte respekterar dina beslut, det är ju...
Nej, men det är ditt liv.
Ja,
fan.
De ska man ju inte vara med egentligen heller.
Nej.
Man ska inte utsättas för personer som inte respekterar ens beslut.
Mm. Nej, verkligen, verkligen. Det där tänker jag mycket på. Alltså, det är ens liv. Alltså, jag har tänkt så mycket på det. Du kanske för att jag har någon slags kristendag.
Mm.
Men att... Vissa kanske blir stressade om man tänker så här, du har bara ett liv och liksom att man får någon så här, åh gud, då måste jag skynda mig och åstadkomma det här. Mm. Men för mig är det en sån vilotanke. Precis som när jag kan tänka på rymden och vila i det och tycka att det är skönt. Vissa fångas av det. Men för att jag tänker, har jag bara ett liv? Det här är liksom mitt, tyngden är liksom att det är mitt liv.
Mm.
Jag tycker det är en sån jävla skön tanke i att Ingen annan har ju med det här att göra.
Nej, ingen har med det
att göra. För ibland kan man ju också förlora sig andras åsikter om en. Och liksom gå runt att säga, vad tycker de om jag skulle göra så här? Eller liksom att jag, mycket när jag var yngre var det så. Och bara få vila i tanken, men det är mitt liv.
Ja.
Det är så superbanalt och klyschigt, jag hör ju det. Men det är ändå någonting som tåls att upprepas och säga till sig själv också. Mm. Precis som när jag pratade om förhållanden för något avsnitt sen, att Det är inte liksom alltid i relation till någon annan du lever. Det är ju framförallt i relation till dig själv.
Mm.
Det är den som är viktigast.
Åh, vad fint! Va?
Mm.
Surret.
Ni hittar oss på Surret podcast på Instagram. Där kommer vi dela lite quotes.
Du har mitt bara
enda
ett
liv, mitt enda liv, det enda liv jag har.
Vet du vilket vi ska avsluta med? Carola låten som du älskar.
Det kommer dagar. Men gud, den vill jag verkligen.
Mm.
Ja, vi avslutar med den då.
Det är dagarna som går, dagarna som går, som är livet.
Uh-huh.
Mm.
Tänker jag på min syra framför spegelväggen.
Åh. Det blev en podd idag också.
Mm. Det började med ett bråk. Det blev lite
grin.
Sport.
Spaningar från Fashion Week.
Och så landade vi som vanligt i gå med huvudet högt. Ut i den här veckan.
Behandla dig själv med respekt.
Mm, tro på dina beslut. Mm. Lita på dig själv.
Ja.
Mm.
Syns nästa vecka.
Vi tycker om er så mycket.
Puss och kram.
Puss. På med bomberjackan och
bootsen.
Det kommer dagar då min himmel inte alls är blå. Ja, det kommer dagar.
Jag har inte ens pratat om att restriktionerna är släppta, men vad finns det att säga?
Återfukta, strama upp, jämna ut och rena huden. Vad har jag Nu har jag skrivit en jätte... Nu har du varit inne och skrivit på fel ställe igen!
Vi minns alla mjölk! Nu har alltså Nia i vårt podddokument skrivit återfukta, strama upp, jämna ut och rena huden. Få fram en strålande hy med bättre klarhet, jämnhet och fasthet. Det här är från när vi var och skannade våra ansikten.
Ja.
Så gick du in här på Surrets dokument och skrev lite...
Ja, för att jag skulle kunna...
Ja. Det är dagarna som går. Dagarna som går. Som är livet. Dagarna som går. Som går. Som är livet. Dagarna som går.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.